Hej och välkommen till Förmedlarpodden. Jag heter Karin Sigerud och jag jobbar som kommunikationschef på Länsförsäkringar Mäklarservice. Idag ska vi prata om dopaminfasta. Vad är det? Hur går det till? Och kanske framför allt, varför behöver vi det? Jag har med mig Patrik Vincent här idag. Du är beroendeterapeut och författare.
Stämmer bra.
Välkommen. Och sen så har vi Lena Lagerberg, min kollega och hälsospecialist kanske?
Ja, affärsspecialist personrisk. Jag jobbar med försäkringar som rör livet och hälsan. Och vi vill ju framför allt se till att sprida kunskap och förebygga ohälsa. Hur vi kan hjälpa till så att man inte mår dåligt eller blir sjuk.
Mm. Och Patrik, du har ju varit med i lite olika sammanhang, vet jag.
Mm.
Både tv och i olika sammanhang. Kan du berätta lite grann om din bakgrund?
Ja, alltså jag har jobbat med missbruks- och beroenderelaterad problematik i stort sett de senaste 20 åren. Men det är väl de senaste 15 åren som jag har specialiserat mig kring beteenderelaterad problematik. Och då är det oftast psykologin bakom teknik, det vill säga vad är det för psykologiska krokar som gör att vi dras när vi använder vår mobiltelefon och sociala medier, men det kan också vara dataspace-relaterad problematik och så va. Och sen så gick jag även in i det andra beteenderelaterade problematiken som är shopping. Och det ledde mig då till att bli en programledare för Lyxfällan där några år va. Men huvudsaken är väl att jag jobbar som föreläsare och skriver böcker. Det är väl det som är min grej kan man säga. Sen så kör jag terapisessioner även med klienter lite då och då.
Mm. Är det någonting som du kan se som en röd tråd när det kommer till beroenden oavsett vad det är för typ av beroende?
Ja, ja, men det finns väl vissa röda trådar. Det är väl att man har en tendens att förlora sig själv. Det vill säga att du kan hamna i ett tvångsmässigt beteende. En upplevelse att man inte kan styra över sina egna handlingar och beteenden. Vilket då i sin tur kan då skapa konsekvenser. Och det kan vara socialt, fysiskt, känslomässigt och mentala aspekter.
Spännande och lite obehagligt också. Den känslan kan jag tänka mig.
Ja, alltså det kan ju vara att man går in i en vana som man vänjer sig. Va? Alltså man brukar oftast prata om att du brukar någonting, riskbrukar någonting. Sen hamnar du i ett missbruk och ett beroende. Och missbruk och beroende är ju läkemedelstermer. Det är alltså när man hamnar där, då är det en diagnos. Va? Sen kan man ha ett riskbeteende där man också kan ha en upplevelse att man förlorar ett beteende, att man inte har kontroll över det. Men det är ju en skillnad va. Oftast när man är i ett riskbeteende så kan man alltid använda sin vilja genom att ta ett beslut eller härbärga sig eller ta kontrollen över det så att säga.
Och du har ju gett ut en bok som handlar om dopaminfasta ganska nyligen.
Ja.
Och jag tänkte att vi skulle börja på en väldigt basic nivå. Vad är dopamin?
Ja, dopamin är en signalsubstans i hjärnans belöningssystem. Man kan säga att det är motorn i hjärnans belöningssystem. Det som driver oss och som ger oss handlingskraft. Alla ryggradsdjur har ju ett belöningssystem. Va? Och dopaminet är ett välbefinnande hormon som gör att vi får en härlig känsla när vi äter god mat eller vi ser en film eller vi gör någonting. Dopamin är ju väldigt normalt, någonting som vi ska ha och som driver oss. Va? Men det är inte bara dopaminet, det är ju även andra signalsubstanser som serotonin och oxytocinet och endorfiner. Va? Så det är en mix av massa saker som gör det, men dopaminet har ändå en central roll i belöningshjärnan. Och det är den som jag syftar på och fokuserar lite mer på i den här boken Dopaminfastan.
Mm. Är det samma signalsubstans som man får när man tränar och mår bra på det sättet? Eller känner lycka? Eller?
Ja, alltså endorfiner är ju främst lyckohormonet kan man säga. Men dopaminet är också en av de fyra lyckohormonerna. Så den är ju med i den mixen så att säga. Men man kan väl säga att dopaminet är den som driver oss. Det vill säga för att komma till målet som ger oss den typ av handlingskraften. Va? Sen när man väl har uppnått målet eller om du drar en slottmaskin och helt plötsligt kommer de här fyra körspärren i rad till exempel, då är det ett annat system, kan vara lite mer utav opioidsystemet som utsöndras, men dopaminet är det som är hela vägen ända fram tills belöningsklimax, som man nu ska kalla det för.
Det låter lite som jakten.
Liksom. Mm, det är jakten, ja.
Är det det?
Ja, främst. Men det kan ju även vara när vi använder substansbaserade saker som alkohol och liknande. Det kan vara jakten att få det. Men också när vi väl konsumerar det så kan det finnas en mix där även självfallet också dopaminet är med. Va? Men det är ju handlingskraften. Det är ju det som där, den här målsättningen, drivkraften så att säga.
Mm. Lena, känner du igen dig i det här när du tänker på ditt eget... Så här, både belöningssystem när det kommer till träning, men kanske också de mobilen. Och känner du igen de här kickarna som man söker?
Ja, men absolut. Och mobilen är ju, den kan ju vara väldigt bra. Alltså man kan använda den på ett bra sätt. Idag kan man ju söka på allt, hur man ska byta kedja på motorsågen eller fixa en fin frisyr. Men använder man den på fel sätt så kan det bli ett beroende. Mm. Och just det här, hur mycket man tittar, och är det någon som har skickat någonting? Och jag tänker också, när man skickar ofta kanske ett meddelande till någon. Om jag skickar till dig, Karin, så vet jag att du kanske svarar inom kanske en timme. Och skickar till dig, Patrik, så vet jag kanske att du svarar inom en dag.
Mm.
Men om jag då har skickat något till dig, Karin, och så har jag inte fått svar inom en timme, då börjar jag genast att titta, men gud, har det gått iväg? Har jag skickat det? Eller är hon sjuk? Har det hänt något?
Mm.
Så det skapar ju en förväntan också. Och det där gränsen om att det blir något bra användande av mobilen till något farligt.
Mm.
Hur vet man att nu är du nära gränsen. Nu använder du på ett fel sätt, Lena. Hur vet jag det?
Det där är intressant. Alltså, för att gå tillbaka till just de här psykologiska krokarna som du egentligen nämnde, när man skickat ett sms, så kan du ju se om den andra personen har läst det. Vilket i sig skapar en förväntan från mottagaren att den vet att du har läst det, vilket skapar en förväntan att den måste svara tillbaka. Och så blir det den här onda cirkeln att man bara ständigt hela tiden måste kommunicera med varandra. Och gör man inte det så kan det finnas en viss typ av ångest eller en frustration så att säga, att man inte har svarat. Men svar på din fråga, alltså just om man vet när det har gått för långt är väl när vi utsöndrar stresshormoner, adrenalin och kortisol. Det vill säga att vi känner att vi blir stressade. Vi är inte fokuserade, vi har inte den typ av närvaro. Studier visar att vi tar av vår telefon 150-200 gånger per dag. Och det är lite intressant. Hur kommer det sig att vi tar upp telefonen så pass mycket? Behöver vi verkligen det? Hur kommer det sig att vi går in i en biograf och vi ser en massa ljuskällor poppa upp hela tiden? Det är för att man har svårt att till och med titta på en film utan att behöva ta upp sin telefon och då ha kontroll över sin omgivning. Va? Vilket är en primitiv instinkt som vi har hos människan. Så när det uppstår problem kan vara att du får problem eller klagomål från din omgivning, att de upplever att du inte är närvarande. Det kan också vara sömnen, att vi ser ju också allt mer studier som visar att vi sover för lite på nätterna för att vi ständigt pillar våra mobiltelefoner långt in på natten. Va? Och sen då det här med multitaskande till sig själv, att vi gör många saker samtidigt. Och den typ av växling mellan olika arbetsuppgifter eller sociala medier vi förenar arbete med nöjesorienterade saker, för vi vill gärna göra mycket på en gång. Och det stressar oss. Det är alltså adrenalin och kortisol, va? Och det påverkar vår kropp.
Det finns ju saker som vi mår bra av, som äta gott då, till exempel, eller röra på oss, eller vad man nu tycker om och mår bra av att göra. Men den belöningen som vi får av just mobiltelefonen verkar ju slå ut allt annat.
Mm.
Alltså toppa allt. Man får inte iväg barnen till hockeyträningen längre. Man vill inte göra någonting annat än att sitta med sin telefon, både vuxna och barn.
Mm.
Vad är det som gör att det är så himla starkt, just telefonen?
Det är två saker. Den ena är ju den primitiva instinkten som vi människor har och som vi har haft sedan stenåldern, att ha kontroll över vår omgivning. Det vill säga om en fara dyker upp, kan vara ett djur som vill attackera oss på den tiden, eller var det mat som var nödvändigt för oss att hitta, va? Och då måste vi ha kontroll över vår omgivning, va? Och det kanske vi inte behöver vara rädda för på samma sätt idag, men den instinkten lever fortfarande kvar i oss idag att ha kontroll. Och har vi då en ersättning då, till exempel som mobiltelefonen, som ger oss den kontrollen, eftersom allting finns i våra telefoner. Vi kan ha koll på våra vänner, släktingar, jobb, bank, aktier, nyheter. Då har vi ju den här tendensen att ständigt titta våra telefoner, vilket blir då ett överdrivet användande. För att jag menar, det har gått 5-10 minuter. Det kan ju ha hänt någonting nytt. Så dels det, och sen är det dopaminet. Alltså den här oförutsedda överraskningen. För att när vi får en överraskning som vi inte är beredda på, då ger det oss den här lilla dopaminkicken, va? Den här drivkraften. Och det händer ju nya saker hela tiden. Det kan vara en notis som poppar upp, ett arbetsmail eller någonting på TikTok eller Snapchat, va? Och det är också ett sätt som gör att mobiltelefonen blir som en slags miniatyr av en slottmaskin som ger oss belöningar hela tiden. Och det är ju också det som ger oss den här drivkraften.
Mm. Jag har ju fått lov att sätta begränsning på mitt Instagram. Mm. I tid. För att jag fastnar i att titta på det här scrollandet när det kommer nya grejer hela tiden. Och det kan vara allt från söta hundvalpar till någon som trillar. Och, alltså helt meningslösa klipp. Ja. Det kan jag fastna i. Så jag har fått sätta en begränsning på mig själv. Tyvärr kan man be sig själv om mer tid. Okay. Det är lite dumt.
Ja.
Tillåter du det?
Ja, men ibland tillåter jag ju det. Ibland är jag väldigt snäll. Ja. Men alltså, det är ju en mikrodopaminfasta kanske jag försöker utsätta mig själv för. Det går inte så bra. Men vad är dopaminfasta?
En dopaminfasta är som en slags digital detox där vi bryter då dåliga vanor genom att avstå från saker som kan, om det blir överdrivet, ohälsosamt. Det kan vara sociala medier, mobiltelefoner, shopping. Men det kan också vara substanssaker som socker, alkohol eller nikotin. Så det är alltså en KBT-baserad metod där vi då bryter impulsiva beteenden under en begränsad tid och på ett ofarligt sätt.
Hur kommer det sig att det är en begränsad tid?
Ja, alltså vi behöver ju leva. Det är svårt att avstå från allting hela tiden om man nu inte vill bo i skogen och verkligen leva ett väldigt isolerat liv. Det finns ju sådana som gör även det, va? Men det här handlar mer om att göra det under en begränsad tid, att verkligen köra en liten halvcore, hardcore-version bara för att känna in vad det är för typ av beteenden och vad det är för känslor som kan uppstå. För oftast när vi avstår från de sakerna som vi är vana vid, då kan irritation, ångest, rastlöshet, en typ av en abstinens dyker upp. Va? Och jag tycker att de känslorna är väldigt naturliga, normala om man ska välkomna det. Men det kan vara intressant att utforska dessa känslor. För att de vill ändå kommunicera med oss och ändå påtala varför de uppstår. Va? Och då kan man göra anteckningar och journalföring för att på något sätt kartlägga vad som händer. Så under den begränsade tiden så handlar det om att ha en översikt på hur du känner och vad som händer med dig som en nyfiken forskare. Men när du väl går tillbaka till ditt vanliga liv, då kanske du ändå känner att vissa saker varit gynnsamma för dig under dopaminfastan och kanske väljer att göra ett par saker annorlunda. 2-3 olika beteenden som nu du vill långsiktigt göra annorlunda. Och då har du i stort sett vunnit genom att testa den här dopaminfastan. Mm.
Jag tänker också, man ser i samhället, jag menar, den psykiska ohälsan ökar ju. Mm. Det är allt fler som mår dåligt och känner sig stressade. Mm. Och det här är ju kanske en bidragande faktor också, det här att hur snabbt allting går. Vi förväntas vara uppkopplade dygnet runt och vi är inte skapade för det här. Så man kanske ska införa någon. Vi kan ju hjälpa till, om man har en försäkring via oss, så kan man ju hjälpa till att förebygga ohälsa så man inte mår dåligt genom olika tjänster. Men man kanske överlag skulle behöva ha någonting i skolan eller ha någon grund. Så här beter man sig. Mm. Ett körkort för hur man använder sociala medier eller mobiler.
Mm.
Mm.
För att inte skapa ännu mer ohälsa i samhället.
Ja, och sen så måste man väl kanske fylla, alltså det tomrum eller vad det nu är som dopaminet fyller ändå, så måste man ju fylla med någonting annat kanske då, för att man ska hålla ut. Eller?
Det kan vara både och. Ja. Dels tråkighetskänslan som kan dyka kan i sig också vara nyttig. Att på något sätt kunna få möjligheten att reflektera, använda fantasin, konstruktivt tänkande. Men självfallet också när du skapar det i tidsutrymme, kunna fylla det med meningsfulla aktiviteter. Som träna, promenera, vara i naturen, vara mer närvarande med familj och vänner. Eller en hobby eller fritidsintresse. Va? Så absolut, man kan även göra då andra saker som man kanske inte hinner med för att man sitter och tittar på Instagram eller TikTok.
Det är ju lätt att man blir väldigt passiv i livet. Det tycker jag man framförallt ser på barnen, men även vuxna, att kreativiteten inte finns där på samma sätt längre.
Nej.
Det är inte så att man ger sig ut och upptäcker lite grann i skogsdungen bakom huset, utan man har liksom inget driv att ta sig ut och utforska. Varken relationer eller saker att göra. Så, för man får allt man behöver i den här lilla manicken.
Verkligen. Så det är en tidstjuv. Och den ger oss de här konstanta små dopaminkickarna som ger oss en typ av en lustfylld mättnad. Som också kan då leda till att vi inte blir kanske kreativa eller lika motiverade som man kanske annars skulle kunna vara. Och jag menar, det finns ju digitala immigranter och digitala invånare. Jag är en digital immigrant. Jag minns ju hur det var att växa upp i 70-80-talet när det inte fanns internet, sociala medier eller multitouch-teknologin. Va? Så jag vet hur det var att sitta och stirra ut i fönsterrutan och liksom memorera registreringsskyltarna. Jag kan inte påstå att det var så där jättebra kunskap att ha. Men jag visste åtminstone hur det var att ha tråkigt och kunna vara med mig själv. Och jag kan tycka att digitala invånare som är födda med det är lite grann som fisken i vattnet som vet inte om att den är omgiven av vattnet. Lite grann att ge dem kanske någon typ av gåva att ändå testa hur det är att tillåta sig själv att ha tråkigt och komma över den, vad ska man säga, rastlösheten som självklart kommer att vara i början. Va? För hjärnan är anpassningsbar, va? Men den kan vänja sig vid uthållighet och tålamod och tolerans, va? Om man ger det tid.
Jag tänker på det du var inne på, Karin, där att vi blir passiva också. Vi i Sverige, vi sitter ju väldigt mycket. Och det är ju också en ny typ av folksjukdom och påverkar folkhälsan. Och det här med att få in mer fysisk aktivitet, det är ju bra både för hjärnan och för kroppen och allting. Vi kanske skulle börja med att göra knäböj på våra möten och starta med lite mer promenader och få in fysisk rörelse. För många också av folksjukdomarna, de flesta vanliga, går ju att förebygga. Just med kost och motion och att man inte ska röka och inte dricka och så vidare. Så vi har ju mycket att jobba på.
Ja, hur gjorde människan innan man hade möjlighet att få dopamin från telefonen?
Ja, alltså dopaminet har ju alltid funnits, så det kan man ju få när man uppnår någonting, man har en målsättning och så lyckas man sträva sig fram till det. Va? Så att det finns ju även om vi skulle helt plötsligt ta bort mobiltelefoner och vi så kallad vill ersätta dem med meningsfulla aktiviteter. Det är klart att dopaminet finns ju där också. Men jag skulle säga att det är den positiva delen av att använda dopaminet. Med det sagt, även mobiler har sin plats i samhället, herregud, och skärmar. Och det finns ju så mycket enkelhet och fantastiska saker som den erbjuder. Så att det handlar inte om att det behöver vara svart eller vitt, va? Men jag tycker ändå att vi har kommit till den punkten där vi måste nu faktiskt börja ifrågasätta teknikens påverkan, precis som med mat. Det fanns ju en tid där vi inte visste lika mycket vad som var med näringsrik mat eller inte. Men idag vet vi ju mer om vad mat innehåller och då kan vi ta mer sunda alternativ. Och det är samma sak med teknik. Idag borde vi veta allt mer kring studie och forskning och ta mer sunda beslut.
Man kan väl jämföra kanske lite med internet. Att när internet kom så hade vi inga, vi visste inte hur vi skulle bete oss på nätet och vi visste inte, man hade inte bank-ID och man kunde skriva vad som helst, var som helst. Och nu börjar det komma lite mera reglering ändå. Tror du att vi kommer ha se samma sak med digitala tjänster och mobiltelefoni?
Nej, men vissa pratar om det här uttrycket postmodern age, även när det gäller teknologin, att ju mer tekniken går framåt så kommer det att finnas en infallsvinkel där VR och AI och ännu mer åt det hållet, men också en annan riktning där vi kommer förstå där vi behöver reglera inom spelbranschen, att vissa timmar är tillåtna, precis som vissa labels där man försöker sätta vissa kanske restriktioner eller tidsgränser och så. Va? Så det börjar komma allt mer. Va? Så jag tror definitivt att med studier, med forskning, med kunskap och medvetenhet så kommer det också leda till att företag, sociala eller sådana IT-ingenjörer kommer börja behöva ta mer ansvar också.
Jag tänker på det du sa också, Patrik, där med det är svårt att hålla fokus. Många saker samtidigt. Mm. Man tror ju att man är duktig, man sitter på ett möte kanske och svarar på ett mejl samtidigt. Men man är ju inte där, man är inte härvarande. Mm. Så jag tror lite på med spelregler. Nu har vi möte, nu lägger vi ifrån oss mobiltelefonerna. Det har ju du gett oss tips på förut. Yes. Och hemma, vid matbordet, är det inga mobiltelefoner och inte i sovrummet. Mm. Och att man kanske kommer överens om det innan man träffar sina kompisar eller kollegor. Nu är de här förutsättningarna som gäller. Nu gör vi så här. Mm. Så att man inte kanske blir titta snett på någon som tycker att man sitter och håller på och skickar sms eller sitter och spelar Wordfeud eller vad gör människan? Mm. Här och nu.
Nej, men jag håller med. Jag kan tycka just att ha skärmfria zoner är ett bra alternativ. Där man kan ha vid matbordet, i köket eller även på arbetsplatsen vid luncherna. Och även så finns det möjlighet att köra singletasking, att vi kör en sak i taget där vi då fokuserar och försöker ta bort det yttre bruset, de yttre distraktionerna. Där du, Lena, var inne på just det här med psykisk ohälsa. Framförallt också så ser jag mycket på arbetsmiljörelaterade frågor och när det gäller fokus och närvaro, när vi multitaskar och gör många saker samtidigt. Genom att fördela vår uppmärksamhet. Vi är inte skapta där. Vi har fortfarande en primitiv stenåldershjärna. Kanske evolutionsmässigt så kommer vi förändras. Men idag så blir det ju att ju mer vi fördelar, då är det tre saker som händer. Ett, resultatet blir sämre. Det tar längre tid. Och vi utsöndrar då, som jag sa tidigare, stresshormoner, adrenalin och kortisol. Va? Så att det är ju en väldigt aktuell fråga idag på arbetsplatser.
Och lite som du var inne på, Lena, med det här att ha spelregler. För att det blir ju väldigt ansträngt i många relationer på grund av telefonen. Mm. Det kan vara barn och föräldrar, det kan vara partners och arbetskollegor och så. Det finns ju en friktion där vi liksom lite är på varandra angående våra telefoner. Mm. Vad tycker ni där? Hur ska man komma runt det?
Jag tycker ju att jag vill ju inte att min sambo ligger och pillar på sin mobiltelefon i sovrummet. Han ska ju pilla på mig, tänkte jag säga.
Precis. Exakt.
Ja, helt rätt. Ja.
Helt rätt. Ja. Ja, men jag håller med. Det är ju en sån turn off. Alltså, generellt, för det första, det signalerar ju att mobilen är viktigare än mig, alltså än sin partner. Det är ju så. Du är inte närvarande, du kommer inte kunna höra vad den personen säger. Och framförallt om du har den i sovrummet, då har du mindre tid att göra andra roliga saker, så att säga. Rutin, struktur, disciplinering och sen att vara konsekvent. Det är viktigt. För att idag så är det ju skilsmässor och saker på grund av faktiskt vår teknik som faktiskt kan orsaka det. Va? Skärmfria zoner hittar liksom en disciplinering både kanske som en chef inför en arbetsgrupp, men det kan också vara inom familjen, sinsemellan partners, där man kan sätta upp ett enkelt regelverk. Det behöver inte vara komplicerat, man kan göra det roligt. Och så får man stå ut med varandra istället. Ja.
Och idag. Ja. Nu har ju du skrivit en bok om dopaminfasta. Mm. Och i den så finns det ju säkert väldigt mycket bra information och tips. Men kan du bjuda på något tips här till mig om jag känner att nu har det börjat gå lite utför här med mitt mobilanvändande? Mm. Vad kan jag göra?
Ja, men vi var väl lite inne på det, va? Men om man tänker några enkla tips är väl att två timmar innan läggdags, eller åtminstone en timme innan, ta bort alla skärmar från sovrummet. Skaffa en vanlig hederlig väckarklocka med batterier. Använd den istället. Skärmfria zoner är ett annat, det vill säga måltider, när du är ute med hunden, när du är på en dejt, på restaurang eller vad du nu än kan vara. Bestäm olika zoner och tidpunkter där det är helt skärmfritt. Vissa kör en hel dag, liksom en gång i veckan, totalt. kanske på söndagar till exempel. Så det är väl sådana saker. Och när man arbetar så är det oftast det som jag rekommenderar, att försöka göra en sak i taget. Vill du gå igenom din arbetsmail, gör det då. Men om du håller på med en arbetsuppgift, så behöver du inte ständigt hålla på att switcha mellan arbetsmailen och din arbetsuppgift. Utan försök fokusera en sak i taget. Det finns ju Pomodoro-tekniken som är 25 minuter, ta en paus, 25 minuter, ta en paus, va? Och syssla med en sak i taget. Och den är ju vetenskapligt bevisat då. Och sen så finns det ju då självklart dopaminfast, och du kan köra ett dygn, en weekend, en vecka eller en arbetsvecka. Så, va? Så det är väl lite olika varianter. Va? Men det är väl några tips där som man kan göra.
Ingår även tv och dator i fastan?
Jag tycker det. Idag så är tvn som en mobiltelefon. Du växlar mellan appar och det är liksom jättemycket sortiment. Det är sådana här ikoner som gör att så fort ett avsnitt är färdigt så påbörjar den andra, och du får små korta trailerklipp liksom. Så att tvn är inräknad, absolut.
Och Lena, du pratade ju lite om det, att man kan använda sig av försäkringen ifall man mår dåligt. Mm. Men hur gör jag om jag känner att mobiltelefonerna har börjat liksom ta för mycket tid i mitt liv? Ska jag bara höra av mig och ringa och fråga, hej, vad gör jag nu? Eller hur gör man?
Ja, men jag tycker man försöker då följa Patricks tips. Mm. Och sen så har ju vi hälsofrämjande tjänster i försäkringen som ingår kostnadsfritt. Och då kan man få hjälp med olika typer av hälsoprogram om man upplever stress. Man kan få hjälp med att komma igång med sin träning och sin kost. Och de här programmen kan man göra då anonymt och kostnadsfritt. Och man kan också ringa till vårt personliga samtalsstöd och få hjälp av kanske en hälsocoach eller en psykolog. Så att man liksom tar hjälp i tid för att just förebygga ohälsa. Mm. Så man inte blir sjuk och känner sig stressad. Och sen såklart så kan man få träffa en psykolog. Både fysiskt och på distans. Så att man får hjälp. Mm. Men förebygga så mycket som möjligt är ju det bästa. Det tjänar ju individen själv på, arbetsgivaren och hela samhället. Så att ta hand om oss själva och förebygga och ta hjälp av våra tjänster.
Mm. Bra slutord. Då tackar jag för idag.
Tack för att du fick komma.
Ja, tack för att du kom. Tack.